varmt och hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Geekpodden. Och idag, mina vänner, så ska vi snacka ett av våra absoluta favoritämnen, nämligen crime. Crime är ju en genre som säljer bra och som går bra både på bio och i hemma TV:n. Så vi tänkte att vi ska gotta ner oss i det, och vi kommer troligtvis göra fler crime-avsnitt, för att det är ju ett väldigt stort ämne. Fredrik heter jag, och med mig idag så har vi ju faktiskt en fantastisk gäst som har väl regisserat lite crime, tror jag. Du får presentera dig själv här.
Hallå där, Anders Nilsson heter jag, och jag har ju regisserat och även varit huvudskapare till filmserien om Johan Falk, bland annat.
Och nu då släppt böcker också. Förutom filmerna och tv-serien så har du släppt böcker och också spionböcker.
Ja, det är massa böcker. Bara de här 12 månaderna som kommer nu, det är 5 böcker som jag släpper med mitt namn på. Det är ju flera Johan Falk-universumet, och sen så är det även i Spionernas krig, och sen så är det en ny grej också. Men det är ju crime alltihop egentligen. Det är ingen feel good. Det är bara awful good, håller på att säga.
Men nu blir vi jättenyfikna här, och så är det en till här. Vad är det mer då som inte är Falk eller Spionernas krig?
Det har vi inte avslöjat än, så det kommer jag inte göra nu. Det får bli nästa Geekpodden.
Ja. Då blir det ett scoop i nästa Geekpodden, då vet ni det. Vi har också med oss då våran också crime-nörd, men såklart taktikexpert här, Patrik Hjelm. Hej!
Hej, tack. Trevligt att vara med. Det här är ett ämne som ligger oerhört varmt om hjärtat, måste jag säga.
Ja, vad kul. Men innan vi gör oss in i själva crime-djungeln så tänkte jag bara kolla in läget, vad ni har gjort för nördigt det senaste. Jag tänker börja med dig, Patrik.
Ja, det passar ju oerhört bra att det här avsnittet spelas in just nu, för den senaste tiden så har jag och min fru haft crime-nörderi hemma. Varenda tv-serie vi tittar på i princip är crime-relaterad. Vi har hittat att det finns mängder med Harlan Coben-filmatiseringar och tv-serier på Netflix, tror jag. Där vi bland annat så en spansk Harlan Coben-adaption här senast, som heter El Inocente, eller Den oskyldige på svenska. Spanjorerna kan också crime tydligen, för den var fruktansvärt bra.
Anders, vad har du haft för dig för roligt det senaste? Det var ett tag sedan du var med nu.
Ja, alltså förutom att jobba med både böcker och även utveckla filmer och tv-serier, så tittar jag på mycket filmer och grejer, och det är mycket bra som kommer. Alltså, när jag växte upp så då såg man allting som gjordes i USA, och hur mycket gjordes det? Det var inte så många tv-serier egentligen. Nu kommer det ju, det är ofattbart, man hinner inte med att se vad tionde grej, även om man sitter hela kvällen och tittar. Så att det har jag gjort, och det är mycket grejer som är bra. Det senaste jag såg var andra säsongen av Night Manager, och den var ju bättre än vad jag trodde den skulle vara. Man känner att de har verkligen tänkt till med karaktärerna och plotten där, så att ja, den var riktigt bra.
Jag då har ju också en tv-serie, och nu får jag äntligen prata om Game of Thrones igen. Även om det här inte är Game of Thrones, utan utspelar sig då ungefär 75 år innan Game of Thrones. Och det är den nya tv-serien A Knight of the Seven Kingdom. Och här har jag ju följt slaviskt. Och det som jag tycker är kul med den är att den skiljer sig ganska mycket i ton från både House of the Dragon och Game of Thrones. Den är mycket mer down to earth. Vi får följa dem nere, det vanliga folket, deras perspektiv. Och sen är den ganska mysig och fin mellanåt. Jag vet inte, hur långt har ni kommit i den?
Nej, jag har ju faktiskt inte börjat kolla på den ännu. Den ligger med på bucketlisten. Men däremot så har jag ju läst boken som den är baserad på. Och den är ju också, det är ju samma sak där. Det är ju en helt annan ton, det är en helt annan stämning. Det är helt andra berättelser än i Game of Thrones-böckerna och House of Dragon och så vidare. Så jag ser fram emot att se den.
Ja, jag har inte sett den alls. Jag såg inte ens färdigt den här House of Dragons. Jag vet inte varför, men någonstans kände jag att den var ju bra, va? Men nej, det har jag inte gjort. Men däremot måste jag säga att ibland när vi pratar om serier, det kommer olika typer av spin-offer. Star Wars är ju bra. Och så kommer alla möjliga serier. Men sen så kommer då Andor. Den första säsongen är bra, och den andra säsongen är ju mästerlig. Och då är man plötsligt tillbaka till det riktigt tunga, riktiga som man upplevde då som 14-åring när jag var då. När första Star Wars kom, den som hette kapitel 4. Då kände man att det var på riktigt. Och det gör man ju inte nu då riktigt. Men så kommer ändå, då känner jag det som nu, så gammal jag är nu, att det känns på riktigt. Och det är roligt.
Jag håller med, jag blev så glatt överraskad av den serien, för den gav mig så mycket mer nyanser och så välspelad och så välgjord. Jag skulle säga att det är bland det bästa i Star Wars-universumet.
Ja, det håller jag med om, verkligen. Absolut.
Men ni får ju se då när ni får möjlighet sen A Knight of the Seven Kingdom, för det är ju såklart mästerligt. Världen känns igen, familjerna är tillbaka, Targaryens, det är Lannister, det är Tyrells, det är Dondarrions, det är makt lite grann, fast på ett annat sätt. Så där har ni något att se fram emot. Med detta sagt så ska vi kasta oss in i dagens ämne.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
Ja, vad är det egentligen som är så fascinerande med dessa crime-historier? Vi ska försöka grena ut egentligen vad crime är och hur man känner igen crime och vad det är som fängslar oss så mycket. Men det som vi ändå har kommit överens om innan det här avsnittet har börjat är att det i stort sett alltid kretsar kring ett brott och försöka på något sätt lösa det här brottet. Ställer ni upp på den kort, om man ska göra den på en mening? Är det en bra beskrivning av genren?
Ja, det är väl att på något sätt finns brott med i bilden, eller så kanske brottslingarna är viktigare än själva det enskilda brottet, men det brukar ofta vara ett brott som är större än de andra som ska lösas. Och inom till exempel böckernas värld så kallar man ju det spänningslitteratur eller deckare, och det är ju crime egentligen då. Alternativet, de böckerna som inte har ett brott i sig, de kallas bara roman. Och sen finns det då undergenre som feel good och sånt där, va? Men det ska finnas ett brott och det ska finnas brottslingar. Det är den övergripande paraplybenämningen för alla dessa undergenrer som sen finns till crime då.
Ja, men precis, och det är ju liksom brottslingar och så är det någon som ska lösa den, och det är väl där också de här olika genrerna kommer in, att antingen så är det en polis som ska lösa det eller en detektiv av något slag, eller så är det liksom bara en random privatperson som ska försöka lösa brottet helt enkelt, och det blir ju någonstans grunddefinitionen.
Du gillar ju crime, eller vi gillar ju alla crime, men vad är det som får dig så fängslad av just den här genren?
Jag har funderat mycket på det genom åren, vad det är som drar i det. Och ett tag så var man inne på att det är som bäst när det finns någon twist i den, att det är det som gör att jag fastnar i dem. Men samtidigt så har jag ju sett liksom mängder med Agatha Christie-grejer, och det är ju inte direkt någon twist i den. Där handlar det ju mer om att alla har ett motiv och sen så får du reda på vem som har gjort det. Utan jag tror att det handlar, någonstans handlar det ändå om brott. Alltså det är oftast mord det handlar om. Det är någon som har blivit berövad livet och så vill man få reda på hur tusan gick det till och vem gjorde det. Men återigen, då faller man också tillbaka på de här man har sett där man faktiskt vet från början vem det är som har gjort brottet. Och sen så får man följa upplösningen och det blir någon katt och råtta lek istället. Och de är ju också lika bra som crime. Så jag har så svårt att sätta fingret på, men det finns ju en spänning i det. Och det är väl det som är, om det är berättat på ett bra sätt så lever du dig in i det. Du vill se lösningen på det. Hur kommer det liksom att sluta? Fånga någon skurken? Vad händer med skurken? Och så vidare. Och det är väl det som någonstans blir grunden i varför man fastnar i det.
Ja, alltså två av de här grundundergenrerna är ju thriller och detective story. Och detektiv behöver ju inte vara en detektiv, det är helt enkelt att detektera en gåta. Och i sin grundläggande form så är det ju jättespännande att bara se fram emot gåtans lösning och även få då pusselbitar presenterade för sig. Medan då thriller brukar man ju definiera som att huvudpersonen är jättefara och man vill se hur ska han eller hon klara sig. Ett bra exempel som har ungefär lika mycket av de här bitarna, det är ju Pelikanfallet, där Julia Roberts, jag ska inte säga exakt vad som händer, men hon jagas ju fruktansvärt och ska mördas av jättefarliga figurer. Medan gåtan är, varför ens jagas hon? Och vad var det egentligen hon skrev i sin uppsats som gjorde att alla blev jätterädda? Är det till och med FBI som ska mörda henne? Eller är det till och med presidenten? Man är skiträdd. Så det är både thriller och detective story i den.
Ja, och jag vet inte. Det är väl lite rättegång i den också, eller tänker jag på någon annan?
Nej, det är inga rättegångar här, inte. Det är pistol med ljuddämpare och Denzel Washington som hon börjar jobba med, som är då en journalist.
Just det. Ja, nu har jag koll på vilka filmer som är vilka här. Nej, men något som då ofta är vanligt i de här crime, det är ju att det är någon eller några som försöker lösa det här fallet. Och ofta, inte alltid, men ofta är det ju fokus på detektiverna eller de som då är där för att försöka hitta. Och det ska man kunna säga att det även är i Conjuring, fast det är ju ren skräck. Där handlar det ju mer fokus på skräcken snarare än att lösa mysteriet. Men vi har, och i Sverige är vi väldigt kända för att ta fram de här kända detektiverna också. Vi har ju Jan Guillou har ju skrivit några, vi har ju Lisa Marklund har ju skrivit en hel del. Wallander har vi ju verkligen. Har ni några sådana här detektiver eller problem som försöker lösa gåtan som ni känner lite extra starkt för?
Agatha Christie, jag läste ju allt som hon hade. Och hennes första bok är ju helt otrolig. Jag kan inte berätta förresten varför den är otrolig och spoilar den. Men grejen är att hon var så före sin tid. Och idag så är ju många deckare bygger på hennes grej som hon egentligen inte var jätteförst med. Men hon var först på att göra väldigt många bra sådana. Nämligen, man hittar en död person i biblioteket och så ska man lösa gåtan vem mördade liket. Och så följer man då detektiverna som ska lösa detta. Och det fanns ju även i Sherlock Holmes innan. Och det är ju ett typiskt exempel på att när det inte är speciellt mycket thriller utan det är detective story, man ska lösa gåtan. Sen kan det vara lite hot och lite småspännande när de går in och smyger och letar bevis och sånt. Men det är verkligen Agatha Christie number one.
Ja. Ja, men så är det ju absolut. Sen jag nämnde honom tidigare, en som jag verkligen älskar som är lite modernare, det är ju Harlan Coben. Och som författare så tycker jag att han, det han har, eller som han är extremt skicklig på ska jag säga, det är med twistarna. Att du tror att du läser en historia och sen så, han är ju, vi pratade tidigare om det idag, att det här med att när berättarrösten, alltså den du följer, som i normala fall är protagonisten, alltså den du håller på, när det visar sig att den kanske inte alltid är världens bästa människa heller. Sen vet du fortfarande inte om det är den personen som är skyldig i slutändan, men du märker liksom att det här är någonting som inte stämmer. Och då, och där tycker jag att han är expert på att vrida till historierna ett par varv, som gör att du aldrig riktigt vågar lita på det du ser eller läser innan slutet på boken. Då får du liksom sanningen. Och det som sagt, den här spanska adaptionen, Den oskyldige, där är det precis så liksom, att du tror att du har stenkoll på den här huvudpersonen och att han är världens, han har haft otur bara och bla bla bla. Och sen så dyker det upp sidostories och berättelser från andra som du också litar på, som, vänta lite här nu stämmer ju inte hans historia längre. Och den där jag tycker att Harlan Coben är en mästare. Men sen så också lite modernare så älskar jag ju Michael Connelly, som skriver om Harry Bosch, och det har gjorts tv-serier och spin-offs.
Han har jag träffat. Han klev in i vårt writers room när vi höll på med Johan Falk. Alltså när vi satt i USA. Vi skulle göra en remake där som aldrig blev av. Då klev han in.
Med sin raspiga röst. Han har ju en sån här röst. Jag har hört på hans podcast som han har. Nej, men han är också, men det är ju mer straightforward, en huvudkaraktär, såklart en man som är lite, har lite attitydproblem och aggressionsproblem och familjeproblem och allt det där. Så lite mer klassisk ska man väl säga.
Ja, vi kommer att prata lite om de här klyschorna sen, och då kommer den alkoholiserade detektiven in. Det är ju typisk crime-klyscha. Jag tänker ju på, vi pratade lite om det tidigare också, vi har såklart pratat lite innan den här avsnittet, men just hur Batman, framförallt från början, är ju en av de här superhjältarna som egentligen är en detektiv. Och det hör man ju på DC Comics, står ju för Detective Comics, och Batman är ju en av de stora flaggskeppen där. Och han är ju från början en detektiv, och det gjorde ju Christopher Nolan framförallt, kanske inte så mycket Tim Burton, men Christopher Nolan tog ju tillbaka det här detektivelementet och kanske nu även ännu mer i den senaste Batman-filmen. Där han då försöker lösa de olika fallen och jaga skurkarna med hjälp av ledtrådar och så vidare.
Absolut. Sen tycker jag då, alltså Christopher Nolans tre filmer är ju överlägset bäst, även om man ibland pratar om de första liksom, Jack Nicholson och så vidare. Alltså nej, Christopher Nolans är, alltså de kommer stå sig som femstjärniga filmer rakt igenom. Men det är kul att prata om Harlan Coben, för han har ju det där extra momentet som är mystery. Ja. Alltså att när man nästan tänker att är det nästan övernaturligt ibland, tänker man. Och jag minns en serie som gick på från BBC, tror jag det var. I alla fall var det engelska, och de visst körde i SVT när jag var ung. Det började alltid med någon vidvinkelbild och något scary. Och det var helt naturliga grejer som hände, men man kände alltid att det var fan på gränsen till att bli övernaturligt. Och när Harlan Coben, han har ju en gubbe innan som gjorde samma stil, John Dixon Carr. Och jag googlade här för att se min favoritbok där. Jag hittade inte namnet på den. Men alltså det är ju så mystiskt. Min favorit är i John Dixon Carrs böcker. Det var ju på 40-talet. Det är, jag tror det är en journalist som kommer till en liten by i en begravning. Och det är... Och när jag läste den tänkte jag måste skriva upp varje mystiska grej som händer så att de får en lösning på det. För det är så otroligt. Det stämmer inte om de öppnar kistan. Det är så många konstiga saker. Och det är så scary. Och så är det då en polis där som löser alltihop. Inte våran hjälte. Men sen några kapitel senare så kommer då våran hjälte och har löst det ännu mer avancerat. Och sen när han åker därifrån så får vi se, det står en kvinna där som är då en häxa. Det var något helt annat ändå. Eller så är hon bara galen, det vet vi inte. Alltså det vände tre gånger liksom i slutet. Och det är ju klassiskt att Watson löser det, men Sherlock Holmes liksom kastar runt allting. Men få in det där mystiska. Och om ni minns, alltså det är ju fantastiskt, det finns ju fortfarande att kolla Sherlock-serien, den som är nutid. Den har ju också den här känslan om att det känns onaturligt, eller vad säger jag, övernaturligt. Men det är det ju inte, det finns ju förklaringar på allting liksom.
Och där är ju just Sherlock Holmes berättelserna spinner ju på det hela tiden egentligen. Det är ju, det klassiken är ju liksom det låsta rummet. Liksom någon blir mördad i ett låst rum. Det är låst inifrån. Det är ingen som kan ha kommit in här. Och då är det ju också lite det där att det här ska ju inte gå. Det här måste ha hänt. Det måste vara något övernaturligt eller någonting sånt. Och sen så klurar Sherlock Holmes alltid ut lösningen på det i slutändan. Eller Watson gör ju det oftast på ett mycket enklare sätt. Men liksom där har ju alltid funnits den här, som du säger, mystiken och det är lite övernaturliga i att ja, men det här kan inte ha gått till på något normalt sätt. Och där är ju, var ju de berättelserna magiska på det sättet.
Om vi tittar på lite element som nästan alltid finns med i the, crime på något sätt, så finns det ju några stycken. Ett av dem är ju att följa upp de här bevisen som hittas. Alltid det här leta bevis. Och Sherlock Holmes är ju ett klassiskt exempel på det. Har ni några fler sådana här beståndsdelar som ni känner ofta dyker upp i crime?
Ja, det är det ju absolut. Alltså, jag nämnde ju då thriller, huvudpersonen är jagad och detektiv står i lösa gåtorna. Jag ska bara säga de två andra stora undergenrerna. Det ena är ju action, där man hittar en situation där det blir ovanligt mycket action. Och action behöver inte vara att man skjuter på varandra och bilar sprängs. Det kan vara att det är så högt tempo. Ofta finns ju en ticking clock. Die Hard är ju typiskt exempel på, det kanske då världens bästa actionfilm skulle jag vilja påstå, och jag är inte den enda som påstår det. Just för att de hittar en situation där det är högt tempo och action hela tiden. Sen finns det ju då någonting som heter Do Battle, en undergenre, och det är ju till exempel, Johan Falk är ju det mer än mysterium, mer än thriller. För det handlar om att hur ska det ena gänget, nämligen våra poliser i GSI, ta de här andra gängerna, till exempel Rydell-gänget eller oftast något gäng som Rydell-gänget jobbar med. Och det är klart det kan finnas några mysterium, och det är klart det kan vara att våra huvudpersoner råkar i fara. Speciellt i sista, den tredje säsongen, så är ju då Johan Falk i fara. Frank Wagner är då, som infiltratör, alltid i fara. Men det handlar om att motsatsen till Beck och Wallander, som är detective story, lösa vem mördade liket i biblioteket, så är Johan Falk inte det. Man vet redan vilka som är skurkarna. Nu ska vi bara ta dem, fälla dem, få dem i fängelse. Och skurkarna är ju då så farliga så de kämpar tillbaka. Med andra ord, Do Battle. Och när du nämnde det här ledtrådar och så vidare, ja, det är ju många serier som bygger på det och hittar ledtrådar. CSI är ju kanske det mest kända exemplet. Det är intressant när man får följa de här ledtrådarna, och det är ju ganska vanligt i förr att man gjorde så i deckarserier eller crime-serier, att varje avsnitt i sig handlade om ett case. Och det var ju mer vanligt förr, eftersom att då var det ju, hade man ju inte streaming, så att man var ju tvungen att hänga med och se nästa avsnitt på fredag eller lördag. Och missar man det, så var det ju då en fördel med att man inte hade behövt se det avsnittet. Man kunde börja med ett nytt case. Nu är ju mer serialized vanligt att en hel säsong handlar om ett case, och ibland är det flera säsonger som är ett helt case. Men man kallar det här med episodiska avsnitt episodic storytelling, men man kallar det också procedural, även om det i sig kommer ifrån police procedural, att man då får följa poliserna hur de jobbar med någonting. Men det blir ju också då att procedural till slut betyder att det blev varje avsnitt är ett case liksom. Ja.
Nej, och det du är intressant igen, du är inne på en grej också, det här med i Johan Falk till exempel, och det är ju samma där som i Batman egentligen. Du vet ju vilka skurkarna är. Du vet vilka som har gjort brottet liksom. Det är ju,
eller du tror att du vet.
Ja, fast ofta om vi ser Batman till exempel, så är det väl någon av filmerna där Bane rånar banken, det första som sker i princip, i, eller Jokern gör någonting, eller Jokern
med, ja, men det är med The Kid.
Ja, men det är en annan sak.
Men vem är The Kid? Det förstår vi inte förrän i slutet.
Nej, men så är det ju. Men du har liksom den där, att, och då handlar det ju mer om att ska de få tag i dem? Ja. Och då kommer den här katt och råtta-leken som är vanligt i crime överlag. Nu fick jag ju en flashback till gamla polisskolan-filmer. Är det sexan eller är det den här skuggfiguren i tvn? Som de ska, det visar sig väl vara polischefen eller borgmästaren eller något till slut, som är den som ligger bakom brottsvågen i polisskolan-filmen. Men jag kommer inte ihåg om det var sexan eller vilken det är av dem. Men det var en parentes.
Kul att du fick in polisskolan här ändå. Det är ändå, fint. Men ett annat element som då är fantastiskt kul tycker jag, det är ju det här, den misstänkta. Att det finns ju ofta flera misstänkta, och just det här när man själv som läsare eller tittare sitter och så här, vem är det egentligen som är, vem av de här, och då, och framförallt i de här klassiska whodunit genren, det är ändå också en beståndsdel som är ofta med i crime, när man ska för, inte vet slutet om.
Ja, men så är det ju, och det är ju det blir ju någonstans andra sidan av det här med att man redan vet vem det är som har begått brottet, och i det andra, men där är ju där finns det ju, det kräver ett oerhört skickligt handlag, framförallt på film och tv-serier, inte riktigt lika mycket i böckerna, men just det här att, för du måste ju du presenterar ju karaktärerna under filmen och tv-seriens gång. Och är de dåligt gjorda, så förstår du direkt att den här personen hade inte varit med om det inte var den personen som visade sig vara brottslingen på slutet. Speciellt om de kastar en alldeles för stor skådis till en biroll, och så bara, den är alldeles för stor den skådisen för att inte till slut vara skurken i det här dramat. Men där kräver det ju ett oerhört skickligt handlag. Jag tycker att Seven faktiskt hanterar det bra när man ser den första gången, att ja, men visst, det är ju Kevin Spacey, men han gör rollen så pass bra så att man liksom inte riktigt misstänker honom förrän ganska långt in i filmen. Men det finns ju, nu har jag inget brak arm, men det finns ju exempel där man har gjort tvärtom liksom, där man inser typ i första scenen den karaktären är med, att ja, men här har vi ju skurken. Det kommer ju visa sig sen i slutändan.
Men är det inte så att det är svårt, man ser Kevin Spacey, man ser honom i trappan och då känner man ju, hade man känt igen honom nu, men kanske inte då när han kom. Men det är ju inte så att han är väl med som en karaktär innan vi misstänker honom.
Nej, jag tror inte.
Jo, han är väl journalist. Han går väl och fotar och intervjuar dem och grejer.
Ja, han tar dem, precis det gör han, absolut. Men det är intressant det här med att alla är misstänkta. Som det är ju ofta så, eller Queen var ju klassiskt, gick ju på tv när jag var ung. Då samlar han alla i ett rum, precis som Agatha Christie, och så berättar han varför den och den var arg, eller vad konflikten är med den och den och den. Men sen så landar han i slutet av vem som var en riktig mördare. Fördelen med att alla är misstänkta, eller många av dem, är ju att då får man ju ett drama också. Inte bara ett mysterium, utan då blir det ett riktigt drama. Och inte nog med det, det finns ju en sån grundregel att om man inte gör A- och B-plott som det kan vara ibland, som till exempel i Sopranos, då är de i skogen och jagar en rysk hitman. om ni kommer ihåg den, när de tappar skorna och allting. Men så finns det ju B- och C-handling, och jag tror C-handlingen är någonting med sopranos fru och prästen som gör någonting som är, det finns bara en liten koppling i något tematiskt, men i övrigt finns det ingen koppling. Men i film och så här deckare så är det ju ofta så att allting ska ha med huvudplotten att göra. Hur får man då in en massa drama på massa människor så de inte bara blir pappfigurer? Jo, den gemensamma nämnaren är att alla är misstänkta. Då har det ju med huvudplotten att göra. Så att det är ett skicklig grej som man måste göra extra skicklig, för annars blir det ju en upprepning, för att alla har gjort så i över 100 år liksom.
Och det var ju det som någonstans var det var ju Agatha Christies grej, en begränsad plats, många misstänkta, alla har motiv i princip, och sen så listar man ut i slutändan vem som faktiskt gjorde det. Men det var ju det som var så fascinerande när första Knives Out kom, där man liksom gjorde det igen fast på ett modernt sätt och lyckades fortfarande få det att inte kännas att man bara har kopierat någon annan, utan de gör det med en egen, på ett eget sätt, men själva grunden är ju exakt som en Agatha Christie-roman. Alltså det är ett hus, gubben dör uppe i rummet, det är till och med låsta rummet liksom. Det är ingen som kan, det är låst inifrån, och sen så, och ett begränsat antal misstänkta, alla är i huset, och så kommer Daniel Craig och liksom till slut så får man se alla flashbacks och se exakt vad det är som har hänt.
Och så är det ju det nya också, ett rum där, som bara den personen är i, och ingen, alla andra är utanför i kyrkan. Hur kan hen ha dött? Så att de gör det igen fast med olika vinklingar.
Ja, men precis. Och det är ju det finns ju en anledning också till att just den grejen upprepas så många gånger genom crime-historien, för att det, gör man den på ett bra sätt så bygger det ju spänning och ett mysterium, att det kan, hur har det här gått till? Det kan ju inte funka, som i tredje filmen liksom, att han är inne i ett rum helt själv, en liten alkov, och liksom trillar ihop. Och det anledningen till att man gör det här så många gånger, det är ju liksom att det funkar för den som ser det eller läser det, om man gör det på rätt sätt.
Nästan, jag såg den ganska nyligen, jag kom ju på mig själv, jag tittar ju på alla detaljer, för det där är nog viktigt, det där är nog viktigt, det där är nog viktigt, och sen så bara, och sen missar jag ändå det väsentligaste i den scenen. Tänkte man inte på det på det sättet som man skulle tänka på. Det är otroligt snyggt. Och det, på tal om att du sa där att i vissa, jag tänkte på Untamed som kom för ett tag sedan, den tv-serien som var väldigt lågmäld och fint berättad, eller långsamt berättad, men där hade de ju en lite för stor skådis i en av rollerna som var, man blev lite misstänksam, men i Knives Out-filmerna, där har de ju tänkt att vi tar kända skådisar till alla roller, så kommer vi undan det liksom.
Och dessutom i den typen av filmer som Knives Out, om vi nu ska prata liksom, det här kan ju Anders 100 gånger mer än vad vi kan, men just det här liksom, om man då ska rollbesätta, så är det ju enklare att göra det, för att de oftast har ungefär samma scentid i en sån film eller en sån serie, att liksom, ja, men alla kommer vara misstänkta någon gång, alla kommer, och vi kommer att få se deras backstory eller liksom varför de har ett motiv att mörda någon. Det är ju inte så att liksom en stor skådespelare går in och säger jag ska ha mest scentid, och därmed så blir man misstänksam på att varför har det, är det den skådisen. Tar du in alla där, så kommer de att ha ungefär lika mycket scentid, och du kan inte bedöma det utifrån vem som syns och hörs mest.
Det var lite samma sak i prequelen till Dexter. Det var i och för sig två ganska kända skådespelare där, men en var väl ännu dyrare än den andra. Men en av mina favoritstories överhuvudtaget, och det är ju, det finns väl några bra tv-serier, jag har kommit en ny nu, men boken är ju helt mästerlig, och det är ju då Greven av Monte Cristo. Det finns ju extremt få mysterier, alltså vid några tillfällen finns det några pyttemysterier, som vart tog det där nyfödda barnet vägen och sådär, men det handlar om hur ska han göra för att vinna, alltså do battle, och mot de här, och det som gör att det blir intressant förutom att följa det är ju att vi har verkligen tryckt ner den stackars lille sjömannen, och han har ju då tre, eller om det är till och med fyra stora fiender som han måste då bekämpa. En åklagare, hans värsta fiende på den här båten och sen så då hans värsta kärleksrival. Och så är det ytterligare någon som har hjälpt till där som är ju fyra stycken. Och hur ska han ta dem? Och han gör ju det med det intressantaste sättet. Han förställer sig och låtsas vara någon annan. Alltså att han egentligen infiltrerar hela Paris liksom. Eller om det nu är Paris det utspelar sig. Och han har ju fått med sig, fått den här skatten då som han har hittat tack vare sin cellkamrat. Så han har ju möjligheterna, men han är ju bara en man mot hela jävla etablissemanget. Hur ska han göra? Och det finns ingen mysterium och det är egentligen ingen thriller så sett, för att man tänker ju inte att oj, tänk om man blir avslöjad, för att man fattar ju då i boken slut. Så att det är bara att följa honom. Och man brukar säga att det är världens bästa hämndhistoria. Och det är väl det som är drivkraften. Tracys hämnd var ju också så. Det fanns ju inga mysterier. Det var bara, hur ska hon göra liksom? Så det är ju också ett sätt. Men det är ju Do Battle skulle jag vilja kalla det.
Ja, för Do Battle, det finns ju de här olika undergenrerna som vi har varit inne och nosat på lite grann. Vi har ju nämnt whodunit sådär, men en genre, om vi tittar på vilka genrer som är framstående, så är ju någonting som har kommit nu de senaste 10-15 åren, det är ju det som kallas för nordic noir. Alltså svensk, alltså deckare från de nordiska länderna som har blivit väldigt, väldigt populära. Och de är ju ganska dystra och gråa och deprimerande stundtals. Bron är ju ett jättebra exempel på ett av de mest kända liksom. Men varför tror ni att Nordic Noir har slagit så stort över hela världen?
Ja, det är intressant att jag kan börja med att säga att jag har ju hört då från folk som jobbar med inköpare och som söker av kanaler liksom utomlands. Folk har börjat tröttna på Nordic Noir. Men innan så var det ju någonting helt nytt. Det var en realistisk form av Sherlock Holmes. Och det var inte det supersmarta gå omkring på en herrgård i England och lösa ett brott, utan det var verkligen en tjock polis i Skåne liksom som kämpade mot rysk maffia i Skåne liksom. Och så nästa bok så var det en superfarlig seriemördare med mask. Då ska han ta hand om den också. Det är ju alla andra pratar om de böckerna. Och Beck har ju alltid varit kul att följa. Sen har det blivit lite väl många Beck-filmer måste jag säga. Så de har ju svårt att upprepa succén. Men den första Beck-filmen som jag såg, som inte var den första men den som jag var mest känd, var ju då Mannen på taket. Och det är ett typiskt exempel på detective story. Och det gör de ju på riktigt så tillvida att Wallander, eller Beck då, är inte ute i skogen och löser brott och går under de här avspärrningarna så som poliser aldrig gör. De satt på kontoret nästan hela tiden och tog in folk. Och så pratar de och så vid något tillfälle är de ute och får höra två pensionärer. Och det visar ju sig då vara föräldrarna till han som har det jättegeväret. Och så klipper man då till de här poliserna som ska till Systembolaget och så börjar de skjuta på dem, för man inser ju att det är en hämndhistoria som är helt socialrealistiskt förankrad i den svenska myllan liksom. Någon som har blivit om med sin unge till socialen. Och då blir det en actionfilm plötsligt mitt i alltihop, så utan dess like för att vara i Sverige på den tiden. Och det är ju det var verkligen, det sätter de allting rätt. Och det kändes äkta och det kändes nytt. Och
jag tror ju som du säger att Nordic Noir har nog haft sin storhetstid, lite grann som superhjältar har sin storhetstid. Att när det kom var det någonting nytt och man vill ha mer, men nu börjar man bli lite mätt och vill man ha någonting annat. Men just Untamed, jag vet inte om ni sett den, den andas ju ganska mycket Nordic Noir tycker jag i sitt berättande.
Ja, och innan fanns ju två säsonger, eller vad det var, från Australien, en ganska likartad scen med den här kvinnan och de här busarna som hade någon fiskebåt. Men grejen är då, jag har ju sett Untamed, tyckte den var ganska bra, men den har ju lite det här att det ska dyka upp konstiga karaktärer i någon indianby, alltså det var lite för mycket mysterium. Och sen veckan efter såg jag den här som jag pratade om, Task. Det är nästan samma miljö och den är ju 10 gånger bättre. Nu har ni inte sett den, men nu vet ni vad ni ska titta sen då.
Nu får du berätta lite om Task för de som lyssnar.
Ja, alltså det handlar ju om en polis, och alla har ju mycket i bagaget vad som har hänt här, men det är en polis som får sätta ihop en vanlig liten grupp. Påminner lite om Johan Falk och GC faktiskt, men helt realistiskt. De får ett hus och för att de ska liksom ta reda på vilka är det som maskerat tar sig in och rånar massa andra banditer som håller på med knark. Det är bara det att de rånar fel gäng, så det blir då två stycken mot varandra. Och då ska den här mannen då, Mark Ruffalo, och hans vanliga poliser lösa detta. Och det blir bara mer och mer komplicerat, och det är verkligen do battle. Bit för bit så börjar alla upptäcka vem är det som blåser vem, och det är infiltratörer och det är förrädare. Det är verkligen inga konstiga indianstammar som gör att det känns konstigt liksom.
Jag tror den du, om vi tänker på samma innan där med den här båten, så är det The Sinner med Bill Pullman. Nej, men den är ju precis, den är också väldigt dark noir liksom. Det, han är liksom en försupen gammal polis, och det är liksom så här konstiga miljöer, och inte den här glam amerikanska på något sätt liksom. Och som har väldigt tydliga drag av nordic noir. Men det som också tror jag lockade med nordic noir, dels var det ju nytt. Det var inte den typen av deckarfilmer man hade gjort, och sen så är det ju alltid så där att ja, men det är vissa länder eller regioner är exotiska på något sätt, och så kommer det fram någonting därifrån som blir väldigt populärt och som är bra producerat och bra gjort. Då vill man ha mer av det ett tag, och sen så någonstans så dör det av igen. Så kanske om 20 år så är det nordic noir igen liksom.
Det är ju tre styckna lite nordic noir engelska serier som är otroligt bra. Det finns en fjärde som inte är nordic noir, men som man måste nämna ändå, det är ju då Slow Horses. Den är ju så jäkla bra. Men de här tre som jag tänker på, och Line of Duty måste ni se också, det är ju nästan som Johan Falk. Men i alla fall, de här tre som känns, och de känns inte onaturliga, utan det känns verkligen nordic noir fast i England. Det ena är nu kom bort, vad heter det? Happy Valley. Tre säsonger. Helt otrolig serie. Om en polistjej som har en gul väst på sig hela tiden, och hon kämpar mot det kommer in några busar som verkligen har varit elaka mot hennes dotter. Och sen så bara växer och växer, och så finns det då maffia, och det blir bara värre och värre och väldigt personligt. Helt realistiskt, jättebra. Sen har vi den här som börjar med, och jag spoilar inte när jag säger det första, som ändrar en pojke som hittar stöd nedför ett stup i en liten by, Broadchurch tror den heter. Den är också så här nordic noir fast den är engelsk. Inget onaturligt, utan bara jäkligt bra. Och sen finns den här som verkligen är procedural, även om det då är 6 avsnitt per säsong eller sånt där. Glöm den inte saknad, va? Eller någonting heter den. Alltså den känns, har man inte sett 1000 sådana serier när de ska undersöka gamla brott? Jo, det har man sett. Men det här är den bästa av dem alla. Den ska man se alla säsonger i rätt ordning också, för det finns personliga linjer.
Och jag måste nämna en till där som jag också, som slog mig nu, som har väldigt mycket drag av det här realistiska. Det är inte riktigt crime på ett sätt, men den faller i den tycker jag ändå. Det är en som heter Blue Lights som utspelar sig i Belfast, som handlar om det är liksom ett ganska segregerad stad liksom, att i det här området så är det här gänget som styr, där dit åker inte ens polisen in om de inte måste och så vidare. Men den är oerhört realistisk, och man följer de här insatspoliserna samtidigt som det då finns större plottar med drogtrafik och alla de här bitarna och muter och korrupta poliser och så vidare. Men den är också inne på just den här grejen med realismen och det här mörka och tunga som är oerhört bra. Och britterna är ju oerhört bra på att göra den typen av tv-serier.
En annan genre som jag tycker är ganska spännande, det är den här psykologiska seriemördargenren, när det oftast blir någon som fanatiskt verkligen ska få fast den här mördaren. Vi pratade Seven förut, men vi har ju även The Zodiac som fortfarande inte är uppklarat, lite grann som Jack the Ripper.
Jag upplever nog att det är uppklarat. Det finns en dokumentär nu, jag tycker nog att den känns uppklarad.
Vem var det då?
Det är han som de till och med intervjuar i den.
Är det så?
Ja.
Ja, men, oavsett, det är en väldigt bra film tycker jag. Men jag gillar den touchen också. Framförallt True Crime kommer vi snart snacka om också, som också är väldigt stark såklart. Men det här blir ju fiction av True Crime på något vis. Och det är ändå roligt när man dramatiserar kring det.
Ja, men det är det ju. Och det som jag nästan gillar mest med just seriemördarspåret, om man säger det, jag älskar ju när det är ingen som tror att det är en seriemördare från början. utan det finns någon protagonist där som kämpar för att få de andra att förstå att det här är samma mördare som har gjort det här. Speciellt om det då är så snyggt skrivet så att det är lite skillnad i hur de har gjort det och sådär, så att det ska döljas och så. Då är, annars så har seriemördare har en tendens, vad ska man säga, till att bli likadant. Alltså den känns det är lite svårare att variera den känns det som på något sätt, för att till slut måste seriemördaren vara så oerhört intelligent och våldsam och allting för att det ska vara rimligt att de kan hålla på och mörda så länge. Och de har inte gjort några misstag, det går inte att hitta vem det är, bla bla bla.
Men det är roligt det här med Zodiacen, och i och med att det är uppklarat. Man ser den här dokumentären, men det roliga är ju då, i den här dokumentären så intervjuar de ju barnen till den här. Han är ju död när allting sänds, men de gjorde ju en intervju med honom. Så de gör en till, men då dog han ju, eller om han blir självmord. De inser ju att de har känts bara snurra i huvudet. Och så är det någon av barnen som inser att vi var ju drogade vid några tillfällen. Vi kanske var drogade vid alla de här tillfällena. Och så pusslar de ihop ett. Det var ju när vi var på den där resan med pappa, helt obegripligt. Precis samma ställen de här morderna var hela tiden. Vad är oddsen för det? Och sen är det en massa andra pusselbitar. Man har ju fortfarande inga bevis och han är ju död, så man kan ju inte göra en rättegång. Men jag menar, för mig är det jätteuppklarat. Om inte de var väldigt kreativa som gjorde den här dokumentärfilmen.
Jag tänker på en tv-serie som går inom det här, som jag verkligen, en av mina absoluta favoritserier all time, det är Mindhunter, som handlar just den här den delen på FBI när de startade och hur han började kartlägga seriemördarna och intervjuade Charles Manson samtidigt och så vidare då, som han försökte lösa en del av de här fallen. Det blev ju bara 2 säsonger, men det är ju en fantastisk tv-serie.
Jag håller med, det började bra, men när man inser i andra säsongen att det är väldigt få röda trådar i alltihop. Och sen går hon in i en källare, kvinnliga polisen, och tycker att det är konstigt. Och det är ingen förklaring på någonting. Jag är inte undra på att det inte blev en tredje säsong, skulle jag vilja påstå. Så sett var den inte bra.
Andra säsongen var ju svagare än den första, helt klart. Men jag tyckte, för man fick aldrig reda på vem det var som var. För de la väl ut ett tråd för någon huvudmördare som de aldrig löste upp, eller?
Ja, flera. Men det är ju för att det skulle basera på verklighet. Man får ju se den här postcard-killen till exempel. Och sen är det första brottet är ju någon kvinna som är mördad i en hotellrum. Det vet jag inte om de löste. Eller så löste de faktiskt det, och det är därför de fick en massa pengar. Men i och med att det är så disparata grejer som händer och kopplat till verklighet, och de ser ju nästan likadana ut vid de här busarna som de intervjuar där, så får de ju inte ordning på någonting. Och han sa ju så här, det här måste bli en 7-8 säsonger, sa han. Och då, det skulle jag ju dra öronen åt, men att han får inte ordning på den storyn för att det är 7-8 säsonger, det är bäst vi lägger ner den liksom. Men man måste bara säga, det danska brottet, alltså förbrydelsen, den har ju allt det där. Den är ju både spännande, de springer och jagar varandra och skjuter på varandra, men framförallt så är det ju mysteriet, och den är ju på gränsfall till att vara så här läskig. Och när man kopplar in politiken, när det kommer in polischefer och stoppar ni allting, tänker man, hur högt går det här? Det är ju så här rysningar liksom. Den är ju, tycker jag, Nordens bästa whodunit-serie någonsin.
Och jag tänkte bara säga med Mindhunter där, att jag, för min del, det som gjorde den bra från början, det tyckte jag var just det här hur de började bygga upp arbetssättet och metoden och teorierna kring hur kan vi hitta de här seriemördarna, hur kan vi förstå dem inom stationstecken och hitta dem genom det och koppla ihop olika mord och sådana saker. Och sen blev det samma sak som alla andra sådana serier lite grann i andra säsongen, att ja, men okej, det är ett gäng mördare någonstans, och så blir det liksom det här klassiska polis. Jag tyckte ju den var intressantast just för att se, beroende på hur sanningsenlig den är, men den ska ju ändå vara baserad på det arbetet de gjorde och se hur de byggde upp det. Det tyckte jag ju var intressantast med den, som var helt nytt på den tiden, och ingen hade ju tänkt att man kunde lista ut seriemördare på något annat sätt.
När vi är ändå inne på true crime då, så är det också en subgenre inom crime som det har ju vuxit och nästan kanske gått förbi Nordic Noir nu då. För nu är det ju true crime överallt hela tiden. Vad är det som är så fascinerande med true crime, tror ni?
Om du menar med det när det dramatiserat då?
Ja, precis. Alltså det är faktabaserat. Alltså det är någon form av dokumentations... Man försöker ta reda på... Man tar verkliga brott och sen gör man någon form av dokumentär om det eller serie om det som baseras på verkliga händelser mer dokumentärt än fiction.
Jag tror att det är så här att det görs så mycket grejer om man har sett så mycket så det måste verkligen sticka ut och man måste känna wow. Så antingen är det åt ena hållet perfekt drama med de bästa pusselbitarna genomarbetat, man har sett att det funkat innan helst, vilket är helt genidrag, men i efterhand så förstår man ju hur smart det är att göra filmer på spel, alltså Last of Us. Man vet ju att det engagerar så många redan på spelnivån och det blir ju då ingen nyinspelning eftersom det inte gjorts innan. Man tar det åt det hållet, man tar det bästa och gör de bästa typer av zombies och bästa dramat åt andra hållet. Det här har hänt på riktigt, det är fruktansvärt och då blir det intressant om det görs så att det är lika bra som den värsta action Hitchcock eller vad man nu ska säga. Och däremellan då, sånt som är lite blandat, det är halvspännande och påhittat. Varför ska man se det egentligen?
Och ja, för jag tror ju att anledningen till att det är stort, det ligger ju just i ordet true. Alltså att det är, man sitter och bara, oj, det här har faktiskt hänt. Den här mördaren har funnits och de här hemskheterna har hänt på riktigt. Det tror jag ju är det som drar med true crime. För det är ju det som skiljer det från all annan crime. Det är ju just att det här har faktiskt hänt på riktigt. Och det är väl det. Och sen så är det ju... Det finns ju någonting i människans natur det där. Varför gillar man och varför är alla nyhetsinslag och tidningar fulla med tragiska och hemska händelser och inte de glada? Jo, för att vi gillar att gotta ner oss i det. Och det är väl samma sträng som slås an när du kör true crime, kan jag tänka mig.
Jag var ju 21 år när Scarface kom och jag minns ju att första tisdagen jag såg på bio i Stockholm när vi gjorde Ninja Mission där. Och då kom ju då texten. Och sen speakerrösten när det står så här, the world is yours eller vad det är, och så är Al Pacino där, man känner inte igen honom alls liksom. En helt ny karaktär. Och så sen, once he ruled the world och sådär. Det är någon sån här speakerröst. Och ja, man fattar ju att det är dramatiserat som 21-åringen, men det fanns ju inget internet så man visste inte. Man hörde talas om Scarface, man visste att det hade gjorts en film innan. Så man sitter och tänker, det är baserat på något slags verklighet. Och det gör att det drog, och sen såg man ju filmen och då var den ju bra tyckte man, så då såg man den igen. Idag så går ju mina ungar och ser på bio Oppenheimer 2 gånger. Det hade de ju inte gjort om de hade påhittat film om någon gubbe som skulle hitta på en bomb liksom. Tjernobyl följde de allihop. Och det är ju vår tids, alltså då är det både bra och på riktigt. Och det är en engagerad grej, för det berör oss. Om det hade blivit en atomläcka liksom.
Vi har ju också en genre som jag tycker är ganska intressant. Den har inte slagit igenom riktigt än. Men det finns fortfarande bra grejer. Och jag tänker att det är en sån som kanske kommer än mer längre fram. Men det är de här historiska crimen som inte utspelar sig i vår tid, utan när man hamnar tillbaka i tiden på andra miljöer. Vi har ju sett viktorianska England till exempel, eller en av mina absoluta favoritserien är ju The Alienist, som där man får följa en journalist och en som gör psykologiska profiler i New York på 1800-talet. Vad finns det att göra där och varför kan det vara en bra take på crime-genren?
Ja, överhuvudtaget med så historiska filmer eller berättelser är att man kan verkligen ta ut svängarna. Bra exempel är ju till exempel, och det är ju inte crime så sett, är ju Gökboet. En annan är ju då Döda poeters sällskap, och det är ju inte heller crime. Men grejen är, i och med att det utspelar sig på en tid där fördomar var mycket stora och det var mycket hårdare tag, så kan man ju då förstärka allting. Som är crime egentligen, och som också har det fenomenet, är ju Shawshank Redemption. Alltså det är ju våldet och det hårdheten mycket hårdare, just för att det utspelar sig för 50 år sedan eller 100. Vad blir det? Ja, 75 år sedan. En riktig historisk deckare, det är ju I rosens namn med Sean Connery. Jag tror de gjorde en tv-serie på det sen. Orkar man ju inte se när det finns ett mästerverk med Sean Connery liksom. Det är ju en riktig deckare, typ Sherlock Holmes.
Jag såg en tv-serie som heter Charlake för inte så länge sedan, som bygger också på en roman där man får följa, den utspelar sig i England på typ 1200-1300-talet, Där de då, och då får man ju in helt andra element också, för då är det den katolska kyrkan väldigt, väldigt stark. Det ligger som ett våt täcke över allting och hela den maktkampen där omkring. Och i Charlex så beger de sig till ett kloster som då försöker vara protestantiskt på något vis. Och så börjar folk försvinna därifrån. Och jättespännande take, för att det är så här. Dels för att du kan få in element som vi inte kan få in i nutiden på det sättet i alla fall. Och det finns inga mobiltelefoner eller pistoler. Det finns kanske ett armborst på sin höjd. Men det blir någonting annat, tänker jag.
Ja, men precis. Och det som Anders är inne på med att du kan ta ut svängarna betydligt mer. Dels är det kanske lite så att det inte alls finns fakta om allting som hände för länge sedan. Och det kan du ta ut svängarna i, men också miljöer och attityder. Men det som också är ju, grejen är ju liksom att människan har ju alltid mördat varandra. Det har ju funnits med sedan människan dök upp, höll jag på att säga. Så därför så finns det just... Och det kanske ännu av de bästa genrerna på det sättet är ju crime. För att du kan placera det i vilken tidsepok du vill. Det är ju bara vilka gadgets du har att använda för att lösa det här brottet. Är du sheriff på Villa Västern så har du de verktygen. Är du på 1100-1200-talet så har du de verktygen för att lösa brottet. Men det har ju alltid funnits mord som brott och någon som har försökt lösa det. Har ju i princip alltid funnits. Och därför så kan man ju placera crime egentligen vilken tidsepok som helst och kunna göra det bra.
Ja, precis. Och jag menar, när du säger det, alltså västern brukar man säga att den västern är bara för att utspela sig på den tiden, men två av de bästa västernfilmerna är ju ändå lite av crime-hållet, även om det inte är utredaren utan det är ju Do Battle. Det ena är ju High Noons sheriffen, där helt enkelt sheriffen måste få med sig folk för att bekämpa de här. Han får inte med sig någon. Det slutar fram med sig sin vapenhatande fru, och det är ju roligt. Och sen har vi då lite samma story, fast lite modernare, och det var på sin tid världens mest sedda film innan det kom tv, och det var ju då Rio Bravo. För den visades ofta i 16 mm på ungdomsgårdar och olika klubbar över hela världen. Så det var världens mest sedda film då.
Och jag menar, om vi är inne på mer Do Battle subgenren, så har vi ju liksom Tombstone och Wyatt Earp, och den där det också handlar liksom om en sheriff eller polis som då ska se till att de här som brottslingarna då ska åka dit för det de gör. Så det är också faktiskt en crime egentligen i Tombstone. Men just den här med historiska taken tror jag ju, för i och med att också om vi är inne på film och tv-serier, så den tekniken liksom, det fanns ju för x antal år sedan såklart, men den blir bara bättre och bättre också till att placera saker i olika tidsepoker och göra det trovärdigt. Och därför så tror jag ju att det kan finnas en liten ny hype kring det. Vi har ju även svenska Koka Björn, och inte jag sett den. Men där är ju också liksom en crime för länge sedan i norra Sverige liksom.
Jag tänkte vi skulle gå in lite grann på de här klassiska karaktärerna som återfinns väldigt ofta i just crime. Vi har ju väldigt många klassiska karaktärer, till exempel i skräckfilmer så har vi ju Våpet, och vi har ju Sportskillen och så vidare. I actionfilmer så har vi också oftast den här Tekniknöden eller Muskelberget och så vidare. Och såklart så har ju crime också sina klassiska troper så. Och jag tänker ju inledningsvis då är det ju den här halvt alkoholiserade detektiven. Har vi någon favorit där? Är inte det en klassisk karaktär?
Ja, alltså det är ju så tråkigt att de alltid ska vara alkoholiserade, men världens bästa alkoholiserade tycker jag väl nog är Harry Hole alltså. För att han är ju, ibland är han nykter i en hel bok, ibland är han inte det. Och så håller han på fram och tillbaka. Och nu kommer en film på det där Joel Kinnaman spelar hans antagonist inom poliskåren.
Ja, men det är ju för min del den första som alltid slår mig när jag hör det är ju Wallander, som har han är ju operaälskande halvalkoholiserad polis som du har sett bort. Men det som slår mig bara är ju att jag har ju inte samma bild av Martin Beck. Martin Beck känns ju mer som en helylle polis och en helylle snubbe som inte, visst han har vissa familjeproblem beroende på vilken bok och vilken serie och filmer det är. Men han är ju inte, han har ju inte alkoholproblem, han har liksom inte några sådana problem alls. Vilket blir lite intressant, för ofta så har de ju något problem, de som löser brotten.
Men han tillhör en av de andra karaktärerna, den här trötta utredaren. Den här som egentligen vill sluta eller håller på väldigt länge och som liksom har, den här, har en ganska tydlig moralisk kompass. Men liksom köttar på allt. Det där är ju Beck typexempel, tänker jag.
Och sen dessutom så är Beck ett typexempel på där inte nödvändigtvis huvudkaraktären behöver ha de problemen. För där har du ju liksom Gunvald Larsson, du har Kollberg, du har liksom de som har sina problem och sina situationer. Och ibland blir comic relief, så ibland så blir det liksom drama kring deras problematik istället kanske än nödvändigtvis Martin Beck.
På tal om Gunvald Larsson, där har vi en karaktär till, den tuffa utredaren, den tuffa polisen. Den har vi också sett ett par gånger, tänker jag.
Ja, men nu säger Kollberg. Jag har fortfarande inte fattat att jag har aldrig frågat någon heller. Varför såg de bort Kollberg? Hela dynamiken försvann liksom. Det är helt obegripligt. Helt obegripligt.
Man gick liksom från en om man läser böckerna och även ser de gamla filmerna med Gösta Ekman, så gick du från den här trion med utredare. Du hade liksom Gunvald, om du så var du Rolf Lassgård eller vem det var. Du hade Martin Beck och så hade du Kollberg. Och den trion funkade väldigt bra. Men sen gjorde man om det till en duo istället. Och jag är också väldigt frågande. För Kollberg tycker jag är fantastiskt.
De skulle få in tjejer. Och det kan man ju förstå, för förr fanns det inte så många kvinnliga poliser. Nu är det ju nästan lika många.
Har vi några fler exempel på den här hårda polisutredaren då, förutom Gunvald Larsson?
Ja, jag har ju en av mina absoluta favoritkaraktärer och det är ju Harry Bosch i Michael Connellys böcker. Fantastisk spelare i tv-serien av Titus Welliver. Och han är ju stenhård. Han går ju sin egen väg. Han bryter de regler han behöver bryta för att nå sitt mål. Sen har han alltid någonstans en hyfsat väl kalibrerad moralisk kompass i det han gör. Han gör ju oftast det liksom för att nå och få tag i brottslingen liksom. Men han kan ju definitivt göra saker som en brottsling skulle kunna göra för att nå det målet. Och är allmänt stenhård.
Absolut. Och nu är han ju militärpolis i de storiesen som utspelar sig lite tidigare, och i de som utspelar sig nu är bara vandrar omkring. Det är ju då Jack Reacher, som bara kallar sig Reacher hela tiden. Och nu har det faktiskt kommit bra tv-serier med honom, den karaktären. Jag tycker filmerna var ju så jävla konstiga när de har kastat en figur som inte var halva längden.
Tom Cruise är kortare än mig till och med.
Ja, det är jättekonstigt. De tänkte väl, det ordnar sig. Vi anställer bara skådespelare som är ännu kortare. Men det finns ju inga liksom, i hela USA. Men sen får vi inte glömma, men det är bara film och det är lite överdrivet. Och det är ju då Harry Callahan såklart. Dirty Harry alltså.
Han är hård. Men det är, jag säger som du, det kändes som att när de gjorde Reacher-filmerna så var det typ så här, tror ni inte någon har läst böckerna? Att jag funderar bara, för i böckerna så är han ju så extremt tydligt beskriven som det största du någonsin har sett. Det är ju liksom ett monster på två ben. Och sen så bara, jaha, ni ska ha Tom Cruise i den? Ja visst, han löser ju actionscenerna, absolut. Men han är ju inte Jack Reacher.
Nej, han fick ju kanske passa lite bättre Mission Impossible. Så. En karaktär som är väldigt klassiskt, vi pratade om kvinnor, det fanns inte så mycket kvinnliga poliser för. Och noir-genren generellt sett. Där är ju Femme Fatale, den här mystiska, förföriska kvinnan som dyker upp till och från och som oftast har ett finger med i spelet.
Ja, precis. För att jag menar, och jag kan förstå hur de har tänkt där. Om männen kommer att slå ner någon, om han förbågat gör det, vad kan kvinnor göra? Jo, de kan slå ner någon genom sitt intellekt. Och möjligtvis sitt utseende. Som män är sådana som de kan ju påverkas av sånt. Kvinnor är oftast inte påverkbara när de råkar se en snygg kille. Åh, han är så snygg så nu är jag bort mig. Det händer väl inte så ofta. Men det kan ju hända, men det är inte lika intressant och inte lika trovärdigt. Så att, det är väl ett sätt att göra det. Och sen så blir det snyggt på affischen också.
Ja, och att det inte finns fler kvinnliga. Nu har det kommit ganska många kvinnliga deckare och poliser. Absolut. Så den femme fatale-tropen är ju ganska, den är ju inaktuell, men den finns fortfarande.
Ja, men det gör den, men i min bild så finns den ju framförallt idag, görs den ju om man ska på något sätt spegla den tiden på något sätt. Alltså kollar du på LA Confidential liksom, så är det ju, den utspelar sig i en tid där kvinnorna hade den, så vi kallar det, rollen eller positionen i samhället på ett helt annat sätt än vad de har idag. Men idag liksom när man kollar på, och där är väl fortfarande, skulle jag vilja säga, nordic noir och nordisk crime ganska långt fram i det där, för vi har ju Bron är ju liksom typexemplet, men sen har du även, heter den Åremorden, den bokserien som de gjorde tv-serie på, där det liksom är en kvinnlig polis som har vissa problem, psykiska problem och så vidare, som hamnar uppe i Åre och börjar lösa brott. Och så att där finns det ett gäng. Ja, vi har ju såklart Camilla Läckberg också. Det är hennes berättelser om ute i Fjällbacka, som där det finns en kvinnlig huvudkaraktär.
Ja, men hon är inte polis. Det, nej. Men alltså, det är ju intressant. Det är Bron som jag tycker är bästa nordiska. Där är ju, då hade man kommit så långt, och jämställdheten kommit så långt, så att för att göra henne trovärdigt annorlunda, fokuserad, hårding alltså, så bryr hon sig inte om sin mamma. Det är liksom en dödssynd för en dotter. Medan om vi går tillbaka, om det är 20 år, jag vet inte. Men det som gör att den karaktären jag ska säga nu är en av de bästa någonsin kvinnliga poliser, är ju för att hon var precis i brytpunkten på riktigt när det var, när man alltså såg ner på kvinnliga poliser, och det är ju Helen Mirren i Prime Suspect. Efter det så kan man ju inte göra det, för att det har ju blivit mer jämställdhet. Men det, så nu är det ingen skillnad. Man kan inte spela det kortet på samma sätt längre. Kanske man kan i Norrland. De kanske är lite fördomsfulla där.
Ja, men sen har vi ju precis den här nedtryckta kommissarien eller utredaren. Jag tänker på När lammen tystnar till exempel. Den som är ny eller som ingen vill ha att göra med. Sen har vi så Dept Q till exempel. Där han... De är verkligen, han har ju problem med attityden också, men de verkligen blir av med, så de sätter han i källaren. Här får du jätte gamla fall som absolut inte går att lösa, och du får ett crew som är helt odugliga, och så sätter de igång och så börjar han nysta i det här som han egentligen då givetvis inte borde nysta i. Det är också en trope, den här nedtryckta kommissarien.
Ja, men i och med att han är duktig och framförallt har blivit skjuten i tjänsten, så kan de ju inte helt ge honom sparken heller. Alltså, de säger ju inte det rakt ut, men man känner ju att det, och det är därför karaktären också kan spela apa som man gör, för han vet att de kan ju inte ge mig sparken om jag har blivit skjuten, och jag löser ju ändå brotten liksom. Så att de har ju hittat en bra grej där, och jag har inte sett en danska, jag har hört att många säger att den är ännu bättre.
Ja, men jag tycker den är fantastiskt bra, den danska. Och den, sen så blir det ju också att har man läst böckerna, så den danska följer ju det på ett annat sätt, och det finns fler säsonger, och det är liksom man kan följa fallen som kommer från böckerna och sådär. Så jag tycker den danska är fantastiskt bra också, och där gör ju Fares en bra roll faktiskt.
Det kommer ju fler av den brittiska Dept Q också, ska vi säga. Men du nämnde ju Slow Horses förut. Och Slow Horses då, för ni som inte har sett den, det, där gör det sig ju MI6, va? Eller MI5. MI5 är det. Som gör sig av med de odugliga genom att sätta dem också i ett hus och få en massa struntfall. Och givetvis med en fantastisk Gary Oldman som chef. Jätteäcklig. Gammal gubbe är han i den. Och så tar de ju sig an de här fallen, och givetvis så får de nys på det viktiga och så börjar nysta i det här. Men det som är kul med den serien är ju att flera av de agenterna som sitter där, de är ju faktiskt rätt dåliga. Det var ju någon, alltså det är ju, man tänker så här, vad gör de? Det här är så här, kan de inte göra. Det är jättedåligt. Ja, det är det. För de är ju rätt dåliga. Och det är det som är så snyggt, men ändå löser de det.
Men det som är roligt är att huvudpersonen, och det är ju Sherlock Holmes-grejen ändå, vi vet ju åtminstone en bit in i första säsongen, och sen vet vi ju i alla säsonger, han är ju helt genial. Grejen med honom är att han skiter ju allting. Ända tills någon ger sig på någon av hans egna, då tar han tag i det. Och jag menar bara sista bilden, jag ska inte avslöja, men sista bilden i senaste säsongen när kameran landar där den gör det sista. Man får ju rysningar. Men grejen är, jag fick ju när jag fyllde år nu första boken på engelska i någon utgåva signerad av författaren. Och då finns ett förord. Man förstår hur han skapade allt det här. Att han kan ju inte ett skit om hur, själv författaren, om hur det funkar i MFI. Så då är det lätt att hitta på den här andra avdelningen, för då kan han ha egna ord för allting och det behöver inte stämma någonting. Och även karaktären har ju blivit så anarkistiska så de följer inga regler. Han kunde ju inte reglerna liksom. Och det funkar jättebra. Så att han anses ju vara, det är han och John Le Carré liksom som
Det är ju fantastiskt roligt take. Och någon sa så här: nej, du orkar inte göra research heller, eller? Eller han bara hittar på, då slipper jag göra research om jag skriver det på det här sättet, för det kommer att bli så jävla bra.
Sen har vi då avslutningsvis den excentriska detektiven Sherlock Holmes, som är på något sätt den stora bilden av hur en detektiv ska vara. Någon som egentligen inte har de här sociala skillsen överhuvudtaget, utan därför han har Watson till hjälp. Men han drivs av sin galenskap nästan, men löser fallen. Det är också en klassisk karaktär inom crime.
Och där tycker jag ju nästan också att han i Department Q faller in till viss del. För han är ju oerhört excentrisk och han har sitt, helt och hållet sitt eget sätt att ta sig an saker och ting. Men som du säger, Sherlock Holmes är ju, ja, men det är ju den man alltid jämför med om man ska prata en excentrisk polis eller detektiv som ska lösa fallen. Men du har ju även i första säsongen av True Detective finns det ju några sådana exempel, eller ett exempel väldigt tydligt, där det liksom är att hur har du ens ett jobb? Det är ju liksom frågan. Men på något sätt så är det väl genialiteten som gör att han får lön.
Nu är det lite roligt här. Min son önskar ju sig böcker på julklassiker. Han ville till exempel ha Frankensteins monster. Inte den som alla andra läser, utan den första osensurerade som inte är så vanlig. Jag fick ju springa runt i hela Göteborg, så hittade han till slut. Han ville ha Dracula. Han ville ha en bok som aldrig talas om så tydligt. Och det var slut nästan överallt, så jag fick beställa den. The King in Yellow. Men när jag pratade, och ni känner till det, när jag pratade med tjejen som var i, jag tror det var The English Bookstore eller om det var på Adlibris, Adlibris Poker Shop var i första stället, och så, du vet väl att The King in Yellow är första säsongen av True Detective? Och what the fuck, jag hade ingen aning ens att det fanns någon som hette King in Yellow liksom. Så började jag googla på det, och det finns ju bilder när de här poliserna kommer till en vägg och så står det The Yellow King. Ja, det öppnar sig världar även för en sån som mig, som alla har hört talas om detta, men alla andra har hört talas om det, som är insatta i det här med horror och deckare liksom.
Och där, det är kul att du kom in på det. Vi svarade, för jag tänkte just det, vi har inte pratat True Detective som är en fantastisk serie genom crime. Men just det här med det här lite övernaturligt, nu är det framförallt första säsongen som är det. Sen de andra säsongerna är någonting annat. Men där de blandar in Cthulhu-myten och det här Lovecraftianska med det hela King of Yellow till exempel. Och nu kommer jag inte ihåg vad det här riket heter, det här landet som de strävar efter. Men när de får in den här övernaturliga touchen i deckarhistorierna, så ger också en dimension till, och det är därför jag tror säsong ett, förutom då dynamiken mellan poliserna, är någonting extra.
Ja, i säsong fyra upplevs den ju kanske ännu mer övernaturliga när de är där uppe med urbefolkningen som ska föreställa vara gröna, va? Eller vad är Alaska, och så inspirerat på Island egentligen, och i säsong två som är väl egentligen sämst, trean blev lite bra igen, och det är inte onaturligt, men där har de ju det här med att han långsamt tappar minnet, och han, det är så otroligt att han löser allting precis i samma ögonblick när minnet helt försvinner, så att precis när han kommer på det så försvinner hans minne liksom, men vi som har stått bredvid har ju förstått allting något.
Och True Detective, de är ju fantastiska, för tal om King of Yellow, det är King of Yellow, det är verkligen inom Lovecraft och Cthulhu-myten så är ju det ett mästerverk. Men jag är ändå imponerad över att han ville läsa originalen. Fick du tag i alla de här böckerna?
Ja, absolut, ja, det fick jag tag på i slut. En del fick jag beställa, en del hittade jag. Jag visste inte ens om att det fanns, vet du. Jag som höll på med böcker. The English Bookstore och sci-fi-bokhandeln. Och ja, den gigantiskt stora Adlibris-bokhandeln. Inte Adlibris-boket, utan Adlibris. Ligger på Kungsgatan i Göteborg. Liksom. Det var jag och letade. King Yellow var slut överallt, så då fattar man hur populär den var, men den beställde jag då. Och han ville inte ha dem på svenska, han ville ha dem på engelska.
Ja, det är underbart. Vi kommer ha ett Cthulhu och Lovecraft-avsnitt här framöver, helt klart.
Precis, och apropå det så måste jag faktiskt göra något så rudda, så jag måste tipsa om en radioteater / podcast. BBC 4 har släppt ett antal säsonger nu i The Lovecraft Investigations, som är grundtesen är egentligen att det är en podcast med några som utreder mystiska händelser och mord och allting sånt, och så får man följa de här huvudkaraktärerna då, som I'm gonna visit this bla bla bla, och kanske har något spår där, och så dyker det upp konstiga mystiska saker. Det är militärer och det är ljus i skyn och det är och allting är ju liksom i Lovecrafts universum, och den kan jag verkligen rekommendera om man gillar både crime, mysterier och Lovecraft. Fantastisk radioteater och podcast.
Alltså det är så himla kul att dyka in i crime, och vi vet ju också att många av ni som lyssnar älskar crime. Det har vi sett på Spotify när vi fått våran review varje år. Men vi tänker faktiskt fortsätta med crime-temat ett par gånger till. Det kan bli hur mycket som helst, för det finns ju så många takes. Vi skulle kunna göra ett avsnitt bara om nordic noir eller brittisk crime, amerikansk crime, tidsresar crime eller historisk crime. Det kommer mer, men bara för att runt det här avsnittet. Vilken favoritfilm eller tv-serie inom crime-genren håller ni högst? Vilken är eran favorit?
Det där är en oerhört svår fråga, just för att det är så blandade genrer. Alltså jag kan ju uppskatta, SVT är ju absolut bäst på det här. Liksom man kan bara gå in och så väljer man valfri brittisk polisserie, så vet du att du åtminstone får en 3+-serie utan tvekan. Så jag skulle nog också säga Happy Valley är en av mina absoluta favoriter.
Finns den på SVT?
Den fanns i varje fall. Jag vågar inte svära på att om alla tre säsongerna finns där nu. Men annars, eller två säsonger, förlåt.
Det är tre, är det?
Ja, det är väl tre.
Ja. Hon väntade, showrunnern väntade, och dess har hon gjort flera stora serier, men hon väntade med att göra säsong 3 när lilla pojken är så stor så han kunde bli en del av dramat. För att det handlar ju om den pojken. Han är ju centrum för väldigt många karaktärer. Så han var tvungen att bli lite äldre, om man nu är 15 eller 17 eller sånt där, i säsong 3. Och då knöt de ihop hela skiten. Extremt bra.
Nej, men annars så, den som jag ser om med jämna mellanrum, det är ju Bosch-serien. Nu såg jag om den för inte så länge sedan, för de har ju släppt en spin-off nu, Ballard, som handlar om en kvinnlig polis i Los Angeles. Den älskar jag. Den kan jag se hur många gånger som helst.
Ja, alltså, för att kunna förstå själv vad jag gillar mest, så får jag ju gå tillbaka till någon slags originalkänsla, och det är ju, då tänker jag så här: vilken serie skulle jag absolut mest rusa hem och slå på om det skulle komma en ny säsong, vilket det gör nu då, och det är Line of Duty. Alltså om den här specialenheten i England som utreder andra poliser. Sjukt bra. Och han som spelar Hastings is in the battle. Då får han förklara hela tiden. Han har jag provfilmat till Johan Falk. Bara en sån sak.
Ja, verkligen. Det är absolut. Jag skulle säga True Detective i tv-serie. Men sen är ju jag... av de filmerna, nu var jag ju ung när den kom, så när jag såg den så hade inte jag sett något liknande, men den påverkade mig så himla mycket. Och det är ju Seven. Just där man tror att man tittar på en slags film, men sen i slutet så får man som tittare tänka till ett par varv, 3-4 varv till, och sen inser man att det här var inget lyckligt slut. Men så välgjord och välskriven, och bland David Finchers absolut bästa filmer.
Kevin Spacey slog ju igenom ungefär samtidigt med två filmer. Den andra var ju Usual Suspect. Ja. Och jag håller den högre. Ja. Det, om jag skulle sätta ihop en 10-lista av världens 10 bästa filmer, skulle den nog vara med där.
Ja, ja, Usual Suspect, ja, absolut. Jag vet inte om det går som Cryer. Kan man säga det?
Ja, inte är det feel good i alla fall.
Nej, feel good är det inte. Det är inte komedi, det är inte skräck och det är inte science fiction.
Det är ju någon typ av specialversion av crime, för det, är ju, det handlar ju om att utreda det där brottet, fast polisen är ju inte i fokus. Nej. På samma sätt som kanske är i klassisk crime.
Jo, det är ju helt förhör, det är större delen av filmen.
Ja. Helt rätt. Det, men, och här är skitsmart, och det är också någonting vi har varit touchat på, men det är ju det, när den narrator, alltså berättaren, inte är pålitlig. Precis som i Gone Girl till exempel, att den som berättar är den opålitliga. Nu, och det förstår man ju inte förrän i slutet, och det är då man får aha-upplevelsen, lite som i Sjätte sinnet.
Nu får jag spoila lite då. Ni som vill läsa Agatha Christie, håll för öronen nu då i 20 sekunder. Hennes första bok, åtminstone den första som gavs ut, heter då Dolken från Tunis. Och det var inte första jag läste, men när jag läste den blev jag helt chockad. För det är alltså jag-personen, eller huvudpersonen åtminstone, han som utreder brottet. Det är han som är mördaren.
Ja, det är också, det här blir ett helt avsnitt om bara den genren, för det är absolut min favoritgenre. För jag tycker ju om, som tittare eller som betraktare, att faktiskt behöva anstränga mig lite, vara med på noterna och själv lägga märke till de här detaljerna, att nej, det är något som inte stämmer här. Det är samma sak när jag såg Jokern första gången. Man inser att, vänta lite nu, det här stämmer inte riktigt över det. Och sen i slutet så börjar man, vänta, är det här överhuvudtaget hänt? Eller har han pratat med sin psykolog hela tiden? Eller återberätta? Alltså, det är, alltså jag tycker om när man utmanar tittarna och läsarna.
Nu kom jag ju på en till som är lite på det spåret, och det är ju American Psycho, Bret Easton Ellis, där du egentligen i slutet inte riktigt vet om han har gjort alla de här sakerna, de här fruktansvärda sakerna som är med både i filmen och boken, eller om han liksom har fantiserat framför sin psykolog kring det han skulle vilja göra med folk som har snyggare visitkort än honom och alla de här bitarna. Och det är också oerhört snyggt, men den filmen framförallt tas ju över av allt det groteska karaktären gör i filmen. Men den ligger ju hela tiden i bakgrunden, och ännu tydligare i boken skulle jag säga, just det här att har han verkligen gjort allt det här? Eller har han bara pratat om sina våldsamma fantasier?
Precis som Usual Suspect är ju en väldigt komplicerad, och den är ju ännu mer psykologiskt konstig. Man får ju se om den flera gånger om man ens får ordning på American Psycho. Men det är en som är mycket mer realistisk och men ändå chockartat, att det är en av de mest chockartade slutena. Och det är ju Primal Fear, när Richard Gere tittar in genom fängelsebaren, och där sitter ju då Edward Norton som spelar en snälle killen som han försvarar. Och jag kommer inte ihåg exakt dialogen, det är två namn då. Då säger Richard Gere, börjar inse, så du har spelat den här elake hela tiden. Han säger då namnet, han säger inte den elake. Och då säger Edward Norton, nej, jag har spelat den snälle.
Underbar. Kan det bli bättre slut på ett avsnitt? Ja, alltså, ni märker, vi kan fortsätta hur länge som helst. Det här avsnittet har gått till sin ända, och vi tackar er som lyssnat jättemycket. Det kommer mer crime. Håll utkik på Geekpodden. Det kommer mer. Men nästa vecka, då blir det ett avsnitt av någonting helt annat. Tack så mycket från mig, Fredrik Forlinger.
Tack från mig, Anders Nilsson.
Och Patrik Hjelm.